Drømmen om København. Det ikke det vi alle bærer på her I Norden? Late sommerdager, et sykkelsete gjennom parken, vinket av havfruen og mitt av vakker dansk design, hyggelig smil, høye smørbrød. Så man, altså jeg, I København, alene, og søkt opp et sentralt hotell med stil og stjerner som ikke koster skjorta. Det betyr at det var under 3000 danske kroner. Jeg har tenkt å ligge på deilig seng og lese under kjølige lakener. Vær kan en jo ikke gjøre noe med. 30 grader og trykkende. Men så kom en inn på rommet, og teppet lukte av gammel danske. Ikke gammel dansk. En får utdelt en bordvifte som bråker som et propellfly, man griper etter glasset for å styrte litt vann, og det fullt av fettmerker, og så begynner et band å spille gratis konsert utenfor. Og en leser om bandet, salver, fremmedgjorte, formørkede sinnsstemninger, støyflater, kjærebrenner, larm og en knivspiss doom. Og det var sommer. Og dansken smiler og sier, «Dessverre, vi har ikke noe ene til deg.» Og jeg lærer aldri danskene kullen hyggelig på overflaten med nordmenn. Senere sender de en lenke og sier at «Neste gang kan de kanskje hjelpe meg med å bukke.» Og det største skriket innvendig da jeg må betale I danske kroner.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Altså, det setter jo virkelig stemningen på tiden godt, det med den knivspissdum. Men likevel må jeg bare si at jeg så forferdelig glad for å være tilbake med dere her likevel.
Takk det samme, Hilde.
Ja, du har været I København, kan jeg forstå, Hilde.
jeg var i København.
Ja, og når du siger, det her med at betale I danske kroner, så det jo fordi, at den norske krone så svækket, som den ikke? Man får jo nærmest 2 kroner for en dansk krone nu.
Ja, det frygteligt.
Om dagen, ikke? Ja. Men du jo selv udenom det, Hilde. Du kan jo bare lade være med at booke et hotelværelse til 3.000 kroner. Det der jo ikke nogen mennesker, der gør, altså.
Altså, det var ingenting var under. Nej. Alle de andre var over 5.000.
Har du någon gång
midt under Pride?
Ja. Har du någon gång bott på hotell I København själv, Hassan? Man bor ju sällan på hotell I den stad som ens egen. Det är så dyrt I København, Hassan, så du fattar inte. Och ändå så är ju København den stad som har gått om Sverige och Norge vad gäller att vara turistmetropol I Norden.
Ja, og gået om,
du mener,
at vi har overhalet, ikke? København har overhalet Sverige.
Sverige har jo været I Norden det land, som man turister vil åka til, men nu er det dyra København.
Altså, når jeg går rundt
dyre
I København...
Dyre er ikke veldig hyggelig, må jeg bare sige.
Synes du ikke, København hyggelig?
Nej. Altså, I sommer så var jeg også en tur I Stockholm, og jeg var I Stockholms skjærgård. Stockholm nå blitt min yndlingsby, I stedet for dansker som prøver å lure meg og ta alt det jeg jo har, og late som de hyggelige. Men jeg også, du blitt min, nå du blitt min helt.
Åh, älskling, jeg har ingenting med skjærgården å gjøre, men jeg måste säga at jeg elsker København, det vet jeg til jeg gjør også, men det veldig svårt at bo på hotell I København, for det lite som at bo på hotell I USA faktisk. Man betaler veldig mye for en standard som faktisk ikke når opp til det som man tycker at man har betalat for.
Nettopp.
Ja, altså, jeg har jo ikke prøvet selv at bo på... Jo, 2 gange har jeg boet på hotel I København. 1 gang med min datter, fordi der var en swimmingpool. Og 1 gang, fordi en kæreste smed mig ud af min egen lejlighed, fordi jeg var for fuld. Ikke? Jeg kom hjem fra en kanotur I Sverige, og måtte drikke så meget alkohol for at blive normal igen. At hun endte med at smide mig ud af lejligheden, og jeg måtte bo på hotel.
Men har det været en fin sommer for dig?
Jeg har haft det veldig bra. Jeg har gjort store klimataftryk. Jeg har flygplan til Kanada, Niagarafallen, Detroit og Chicago. Jeg har åkt sådan en Greyhound-buss. har jag gjort. Och det var väldigt intressant att se Detroit framförallt, som ju är en del av det här rostbältet som intresserar mig, eftersom jag är så nyfiken på varför högerpopulismen kan växa i alla länder på alla kontinenter samtidigt. Så då måste man se de här gamla arbetarstäderna, som vad som har hänt med dem. Det var en väldigt sympatisk stad.
Du blev överraskad. Ja. Blev du överraskad över något?
Dels blev jag överraskad över att det är så otroligt mycket narkotika i både Kanada och USA. Så det är fruktansvärt mycket narkotika. Och ja, det är sorgligt att se. Men sen blev jag överraskad av just Detroit, för att det var en sån mysig stad. Alltså en koslig stad. Det var ju, det är inte vad man tror att det ska vara. Men det kan jag rekommendera. Vad har ni gjort?
Altså, vi leasede en bil, så jeg har også sat en form for klimaaftryk. Jeg har kørt i benzinbil hele sommeren, og så har jeg været på øferie i Danmark, som jeg gør hvert år, og i år var sidste gang, fordi vejret var simpelthen så elendigt, at det gider vi ikke igen. Men jeg har jo været på barsel de sidste 2-3 uger. 3 uger.
Pappaledighet på svenska.
Ja, ja, nemlig. Det gør jeg ligesom for tredje gang nu, og jeg gør det på samme måde som tidligere. Jeg besøger alle københavnske museer. Så jeg har været på Statens Museum for Kunst og Glyptoteket og Naturhistorisk Museum, Botanisk Have og så videre. Og der går jeg så rundt med Bertel på armen og viser ham den danske og europæiske kulturhistorie.
Det er vakkert.
Og du, Hilde? Men,
ja, og jeg, bortsett fra at gå rundt i København.
Og Stockholms skærgård,
så var det et møte for, og Stockholms skærgård, så var jeg faktisk også en uke i Kroatia. Jeg innrømmer det, men jeg var på en øy uten biler og gjorde ingenting. Og det var altså en så stor glede.
Men kände du dig välkommen, Hilde? För jag funderar mycket över den här att det är sån kritik nu i turistländer mot turister. Kände du dig välkommen i Kroatien? För att vad jag har förstått så är Kroatien ett av få turistländer som säger ni är välkomna hit. Medan Grekland säger åk hem, Spanien åk hem, Italien åk hem. Men du var välkommen.
Det er en, har en helt annen ro, opplever jeg, i Kroatia. De bryr seg ikke så mye. De løper ikke etter deg i gaten og prøver å få solgt ting. Vi bodde i en leilighet helt for oss selv. Det er liksom ikke den samme type hektiskhet, opplever jeg. Selv om altså Dubrovnik er jo en by som svømmer over, men også det på en ganske rolig måte. Alt stenger klokken 11 på kvelden. Da er det stille. Og det er en helt annen inngang enn liksom, hvis du reiser til de der heftige turistbyene. For jeg har forståelse for det, må jeg innrømme. Altså, hadde jeg bodd i Barcelona og sett at jeg ikke hadde råd til å eie noen ting, for turister svømmer inn overalt og tar over, og du får sånne danske hotellpriser overalt. Jeg vil også bli provosert, og det er faktisk noe av det som er i ferd med å skje med Bergen også. Studenter i Bergen har store problemer med å finne steder å bo, for folk vil heller leie ut på Airbnb.
Det er forferdelig, tykker jeg, å åke til steder der man, som er stadskjernene er ødelagde. Det er derfor at rike mennesker i andre länder kjøper de her lägenheterna for spekulation, eller de skal være der en vecka om året eller så. Men då är frågan, så är det fel på turister eller är det fel på bostadsmarknaden? För att i Sverige i alla fall så får man inte hyra ut på det viset eller spekulera i bostäder på samma sätt. Det är väl det som är kanske lösningen på de här problemen.
Alltså här nu så är det faktiskt så att hvis någon prövar att leja ut en lägenhet permanent, så blir de nedringt av sällskaper som kun är där för att leja vidare på Airbnb.
Oj då. Ja.
Och det är Bergen har den samma typen liksom turist attraktivitet då. Och många vill nå resa där det är mycket kallare.
Alltså där man kan ju sända en annan advarsel ut till de som lejer ut på Airbnb, för visste ni att 90% 90% at alle pornofilm bliver optaget i Airbnb-lejligheder.
Ja, jeg har faktisk læst.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Är det norske kongehuset i färd med att rakne? Är Rasputin i färd med att flytta in? Nästa ukes bryllup mellan prinsesse Märtha Louise och hennes shaman i Geirangerfjorden var mer än nog att hantera, trodde vi. Men då kronprinsesse Mette Marits son Marius blev arresterad för våld mot först en kärleste, sedan fra andre ekser om psykisk og fysisk vold. Bilder ble spredt av kniv i tapet. Truende lydopptak ble distribuert. En påfølgende beklagelse fra Marius om kokainbruk og psykiske lidelser. Ja, da begynte selv pragmatiske monarkister i Norge å tvile. Faller kongedømmet nå? Det er mange spørsmål vi enda ikke har svar på, men også for deg som skriver på en bok om den svenske kongen, hva tenker du?
Men jeg tenker at i en konstitutionell monarki så vilar ju monarkins legitimitet på at man har förtroende för dem som utgör kungafamiljen. Och här är ju Norge väldigt intressant för att Norge har i decennier varit pionjärer vad gäller att förnya monarkin. Alltså att Harald var den första kronprinsen som gifte sig med en ofrälse när han gifte sig med Sonja som nu är drottning av Norge. Det har inte hänt förut. Mette Marit kommer in med ett barn på höften, den här Marius 4 år. Det har aldrig hänt förut att en kronprins gifter sig med en kvinna som redan har ett barn. Och sen så har vi Märtha Louise som har chockerat kan man säga med sina olika pojkvänner och nu så ska hon gifta sig med en svart shaman. Och så händer också detta då med Marius. Så det är en experimentverkstad som jag tror att Norge har varit väldigt stolta över också att visa vägen. Och sen så är det nu en enorm kritik som jag också kan förstå i alltihopa det här.
Ja, altså det er jo som om, at skandalerne bevæger sig lige uden om den mest centrale del af kongefamilien. Ikke? Det vil sige, at det er jo ikke kronprinsens søn, som begår de her, som ligesom er involveret i de her skandaler. Det er jo kronprinsens kone, altså kronprinsessens søn. Ikke? Og på samme måde så er prinsesse Märtha Louise jo ikke dronning, hvilket hun jo kunne have været, fordi hun er det ældste barn af kongen, ikke? Eller hun kunne have været kronprinsesse, ikke? Altså aftager til den norske krone, ikke? Så nemt som ingenting, fordi hun er det ældste barn, ikke? Men det er altså hendes lillebror, som er først i arverækken til den norske trone, ikke? Så det er jo som om, at de her skandaler går lige uden om den centraleste del af kongefamilien, og på den måde, så er det jo også, så tænker man, jamen, det kommer jo til at slippe fint, ikke? Det er jo ikke det egentlige blå blod, der ligesom bliver besmittet her, vel? Af dårlig opførsel og skandaløse forbindelser.
Nej, jeg holder ikke rigtigt med. Altså, jeg tænker, når Håkon håller sitt tal till Mette Marit på bröllopet så säger han att han är så glad att han har fått lära känna Marius. Han bär Marius, han följer med Marius första dagen i skolan. När på balkongen på bröllopet så lyfter de upp Marius. Han är en del av den familjen. Och det här är ju extremt intressant därför att Marius har inget kungligt blod som du säger, vad det nu är. Han kommer in med sin mamma och det här experimentet bygger på att både Mette Marit och Marius är perfekta, att de kan sköta sig och sen så det finns inga sådana människor men han har gått över gränsen på ett sätt som man inte riktigt tillåter samtidigt som han har syskon då som är kungliga, syskon som har offentliga uppdrag. Men han är deras storebror. Det är ofrånkomligt, men han är det. Och det här är ju jättekomplicerat psykologiskt. Extremt komplicerat. Men, vem blir han? Alltså, vem är Marius i den här familjen? Han är inte som dem. Men han är ändå en del av familjen. Han syns på offentliga foton. Ibland inte. Han räknas dit och ändå inte.
Ja, men, det, det ser ju ut som du skildrar det, ikke Åsa? Mm. Alltså kronprinsen och dronningen också, dronning Sonja, ikke, tog emot Marius med öppna arme. Ja. De lyftade ham upp på balkongen. Så kongefamiljen, ifølge det här image, är utan skyld i hans derut. Ikke? Hans derut må skyldes något annat. Selvfølgelig hans far, som jo selv har varit involverad i narko och så vidare. Ikke? Och det är ju den konklusion, man meget maligt liksom kan foretage. Ikke? På samme måde, prinsesse Märtha Louise gifter sig med den här figur, shaman Durek, ikke? Som ju också hela tiden skandaliserar kongehuset. Ikke? Men hun er jo ikke i... Hun kommer aldrig til at blive dronning, så det kommer aldrig til at blive en trussel. Altså, men... at hun har giftet sig med ham, er jo et appendix, ikke?
Der er en ting, som roter det lidt til for mig. Og det er, at her har vi en mor, Mette Marit. Og det første, jeg tror du også har sagt, at det vi gør med kongefamilien, er at vi spejler os selv.
Absolut.
Og jeg spejler mig let i Mette Marit som mor til en søn i denne alderen. Og da er spørgsmålet mitt, hvilken rolle har hun haft? Har hun visst at han var voldelig mot sine kjærester? Har hun visst at han utøvde både psykisk og fysisk vold? Har hun visst at han brukte såpass mye kokain? Har hun beskyttet han? Fordi for noen år siden så skrev Mette Marit et brev til mediene og ba mediene om å holde seg under Marius. En beskyttende mor. Jeg har alltid problemer med den type beskyttelse av barn generelt sett, fordi jeg tenker at den støtten er mye mer sentral. Men hva om at Mette Marit har beskyttet noe som rammer altså så mange unge jenter, men også gutter, altså kjærestevold, kan hun da noen gang snakke oppriktig og troverdig som støtte for voldsutsatte kvinner, for eksempel? Altså, der synes jeg det blir vanskelig.
Ja, helt klart. Jeg holder helt med, og det her viser jo på problemet med en monarki, skulle jeg sige. Det här är en familj som där statschefsämbetet går i arv. Om det hade varit en politisk familj, en statsministerfamilj, så hade man kunnat rösta bort eller kunna avgå. Men här blir det... Det funkar inte så här. Mm. Det här är ju problem. Det är också... Jag håller inte riktigt med Hassan att inte den kungliga familjen har något ansvar för Marius. Att allting skulle läggas på hans papp. Det jag tycker det låter väldigt konstigt. Alla vuxna människor i... Jaha, då missuppfattar jag det. Ja. Jag tänker alla vuxna människor runt ett barn har ansvar. Men ett barn har också ett ansvar för sig själv. Alla människor har ett visst ansvar. Mm. Och det här är en vuxen människa vi pratar om. Han är 27 år nu. Mm.
Så att, ja, han är det. Han är vuxen.
Ja, han är vuxen.
Och han har omgitt sig med folk ifrån skikt som jag inte ville haft när mig, för att säga det sån. Reist på ferie med dømte, viser seg med, altså det er jo dette exit-landet som du, Hassan, ofte snakker om at Norge har blitt.
Altså TV,
Marius har representert det i veldig stor grad.
Ja. Den norske tv-serie Exit, ja. Men, men altså, det, altså hun beskytter ham jo ikke nødvendigvis mod en eller anden form for straf, han kunne modtage, i hvert fald ikke kun, hun beskytter ham jo også mod den ekstra straf, som man som som offentlig person må lide, hvis man begår overgreb, ikke, af den ene eller den anden art, ikke, altså, eller har et misbrug, ikke, og det forstår jeg jo egentlig godt. Altså, hun siger jo til pressen, lad ham være, altså han kan ikke tåle det her, ikke. Det betyder jo ikke at hun dækker over en voldsforbryder. Altså det synes jeg egentlig giver meget god mening, at at ønske at gøre sådan som forældre. Ikke? Dilemmaet opstår jo, når han frivilligt træder ind i de her offentlige positioner. Mm. Ikke? Når han gør det, mm. ikke? I en voksen alder, så begynder der også at hvile et stort ansvar på ham. Ikke?
Absolut, absolut.
Ja.
Men jag tänker också, hon har ju sagt, hon har ju sagt att hon har ju sagt i offentligheten med Mette-Marit att jag ser, och vi alla ser, en utveckling i Marius den senaste tiden som ingen mor önskar. Att hon är ju egentligen öppen med att hon vet att han har problem.
Mm. Ja. Men ser du bringen faren Hassan, som också blev dömd för kokainbruk och han er jo helt ute av sammenhengen, men Mette Marits bror er dømt for vold mot kjæresten. Mette Marit hadde en far som var alkoholiker og veldig uttalt misbruker. Og dette er den delen av familien, og jeg tenkte på det også. For du anmeldte Mimir Kristianssons bok Pabbi i sommer. Mimir Kristiansson er rødt politiker i Norge. Han er også forfatter, har skrevet mange bøker. Og nå skriver han altså om sin alkoholiserte far, men han skriver også om sitt eget alkoholforbruk. Og jeg tenkte på denne familien rundt Marius faktisk, da jeg leste hva du skrev om Pabbi.
Ja, det handlar ju om det sociala arvet i båda fallen, och vem ska man identifiera sig med? I Marius fall blir det ju väldigt intressant att han tar med sig ett socialt arv in i en kungafamilj. Ett extremt socialt arv, det har vi inte sett förut. Men jag tror att han, för Marius, jag gissar här nu att det har varit en identitetssplittring. Alltså vem ska identifiera mig med min mamma Mette-Marit och den kungafamiljen som jag inte tillhör, eller med min pappas familj som jag inte bor med. Och här ser vi, ja, det är kul att du lägger ihop med Mir Kristianssons, tycker jag, fantastiska bok. Men här ser man också viljan att identifiera sig med sin pappa. Hur stark dragningskraft de vuxna föräldrarna kan ha. Och det här svårigheten att bryta ett beteende som man ärver från sina föräldrar utan att för den skull säga upp kärleken. Det är ganska starkt i Mimirs bok, som jag verkligen kan anbefalla alla att läsa.
Det overraskende med Mimirs bok er at han som sosialist kunne forventes å skylde på samfunnet.
Han gjør,
det gjør han ikke.
Han gjør ikke det, og det var så befriende å lese, tycker jeg. Utan han, det her handler om individens eget ansvar. Og så er det jo, faktisk. Det er bare alkoholiken selv som kan bestemme sig for å sluta drikke. Hiss
og diss. Vi må inn i ukens hiss og diss. Her er det altså hva jeg synes vi har vært bra og ikke bra.
Ja, veckans hiss, det er at en svensk journalist som heter Johan Jordås, han har kommet ut med en liten bok om mordet på Olof Palme. Jag ska inte redogöra för den här, men jag kan säga att för mig är nu saken utredd. Jag vet vem som mördade Olof Palme. Och det var en ensam, kaosartad gärningsman som tog sitt liv när polisen ringde på dörren. Han har flygit under radarn hela tiden, och hans namn är Christer A. En fantastisk
Christer A.
Christer A. Jag säger inte efternamnet, för det behövs inte. Vi kan inte peka ut folk som inte är dömda. En fantastisk bok. Veckans diss, apropå Hildes hotellrum i Köpenhamn. Det är alla moderna hotellrum nu för tiden som saknar lampor ovanför sängen när man vill läsa. De som ritar nya hotellrum, de verkar tro att alla har slutat läsa böcker och bara glor på sina skärmar. Och så är det ju inte. Mm-hmm. Och detta blir särskilt paradoxalt eftersom man låter tv-apparaterna vara kvar på rummen som nog ingen tittar på.
Ja.
Hassan?
Ja, min uges hiss går til Norge, som altså tager det her med fødselstallet alvorligt. Og nu har den norske regering besluttet at gøre det ret meget billigere at have sine børn i barnehave. I børnehave hedder det. På dansk hedder det børnehave. Altså, man har simpelthen sat prisen ret voldsomt ned, og institutionspladser er i forvejen gratis fra barn nummer 3 i Norge. Bravo, Norge. Vi har simpelthen brug for lignende tiltag i Danmark, hvor vi om få år nærmest ikke vil være flere mennesker tilbage. Ugens dis går til den amerikanske milliardær Elon Musk, som nu vil sagsøge danske Ørsted, fordi danske Ørsted ikke vil annoncere på platformen X. Og det er for mig at se et tegn på storhedsvandet i af den groteske karakter, at man vil tvinge virksomheder fra den anden ende af verden til at annoncere på sin digitale platform. Kukuk!
Min hiss. Ekspressens politiske redaktør ble sjokkert over det han hørte på Arendalsuka. Han reiste nemlig til Arendalsuka, denne Patrik Kronqvist. Og Arendalsuka er folkemøte i
Almedalsveckan på svenska.
Ja. Han ble sjokkert. Han hørte kun klaging og syting overalt i alle telt. Og på den andre siden så ser han altså hvor enormt mye offentlige penger Norge bruker, som gjør blant annet at vi er dobbelt så mye syke som det svensker er, fordi svenskene også har en karensdag. Så han advarte mot det syke Norge, hiss til han. Diss, min diss, er den norske kronen, som jeg har brukt en hel sommer på å beklage og begråte. Den svenske og norske kronens tid er for lengst forbi, og ønsker de to landens befolkning å unngå ytterligere tap, så bør de hurtigst mulig gjøre noe drastisk, sa svenske Christer Gardell i Berlingske i Danmark. Kronekursen er, kan man si, er også preget av at for Norges del så handler vi olje i dollar, og fisk og strøm går i euro, så det er bare proletariatet som meg som bruker kronen. Men her må noe gjøres. Det var min diss.
Hiss og diss.
Svenske tenåringer reiser til København for å drepe. På ett år har det skjedd 11 ganger, viser tidslinje fra Dansk TV 2, som skriver at kriminelle nettverk i Danmark betaler 300 000 til 500 000 svenske kroner for å få likvidert en motstander. I Norge ser vi samme tendensen. Men Hassan, du bor jo i området der bandene som bestiller holder til, og hva ser du?
Ja, jeg bor på Nørrebro, og der bliver skudt her omkring mig. Altså, det er meget, meget tæt på. Det er lige om hjørnet. Altså, det er få hundrede meter for mig, at der bliver begået de her mord, ikke? Og senest var det en 43-årig, altså 43-årig mand med banderelationer, ikke bandemedlemskab, men banderelationer, som blev dræbt, og en tilfældig kvinde, som cyklede forbi, 42 år gammel, som blev ramt af skud, ikke? Og det kunne jo have været min kæreste, altså fordi hun cykler præcis den vej, forbi en legeplads, altså få meter fra en legeplads, ikke? Det er virkeligheden, og det gør mig rasende. Altså, jeg kan slet ikke beskrive, hvor sindssyg jeg bliver af den type aktiviteter. Altså, det er vanvid. Altså, menneskeligt vanvid. Ikke?
Jeg mener klart, at svenskene også har et meget stort ansvar for at få ryddet og op i deres samfund, sa justisminister Peter Hummelgård til det svenske nyhedsbyrået TT. Og vi har et klipp fra Dansk TV 2 her, som vi kan høre Peter Hummelgård.
Der er så sket en kraftig eskalation inden for de sidste par uger, hvor der lige nu udspiller sig en konflikt mellem folk, som sidder i Irak, Libanon, Dubai, Tyrkiet og alle mulige andre spændende steder, og tager den konflikt med hinanden i Danmarks gader ved brug af svenske håndlanger. Og det vil vi selvfølgelig ikke finde os i, og derfor gør politiet lige nu alt, hvad man overhovedet kan, for at få det travlet op og for at få det stoppet.
Han måtte gå lidt tilbage på den mest harde kritikken, siden. Og denne uken har vel samtlige justisministre vært samlet fra Norge, Sverige og Danmark for å diskutere denne situasjonen som veldig alvorlig. Det er altså barn ned i 15-årsalderen som brukes som leiemordere, de i realiteten barnesoldater i en form for krig.
Ja, altså det her helt forferdeligt, men jeg måste säga, när jag ser tre justitieminister från tre länder stå och prata tillsammans, så även om det är de mest förfärliga omständigheter så blir jag så glad. Det kanske är gängkriminaliteten som får ihop den nordiska modellen på riktigt igen. Ja. Vi visar att vi hör ihop. Alltså det är inte bara vilka länder som helst som det här handlar om, utan det är grannländer, det är länder med en lång gemensam historia. Vi förstår varandra. Och någonstans så respekterar vi varandra väldigt mycket. Även om det har varit intressant att följa det här ordskiftet mellan Sverige och Danmark. Vem har ansvar för det som händer i Danmark nu? Är det bara Sverige eller har Danmark också lite ansvar? Det har varit intressant. En viktig diskussion.
Mycket intressant. Alltså jag har vänner och bekendte, alltså som är prominente i den danska offentlighet. Som siger til mig, at mit nordiske projekt er et katastrofeprojekt. Altså, mit ønske om en tættere nordisk alliance er et forfærdeligt ønske på grund af Sverige. Altså, jeg har simpelthen venner og bekendte, som ønsker et mere distanceret forhold til Sverige, ikke et tættere forhold, på grund af præcis de her ting. Altså, flygtningestrømmene, det de kalder islamificeringen af Sverige, og så banderne. Ikke? Og det er, altså, det er en holdning, som jeg støder på ofte. Ikke? Altså, mennesker, der ikke har noget godt at sige om om Øresundsbroen. Ikke?
Det er veldig ledsamt at høre, men jeg, i det her ordskiftet då, som har været mellem Sverige og Danmark, skulle du sige, at Danmark har noget ansvar for det, som händer nu?
Altså ansvar for, danske bandekriminelle hyrer og betaler unge svensker for at komme her. Selvfølgelig har Danmark et ansvar i forhold til at begrænse de her bandekriminelles mulighed for at hyre de her torpedoer, bliver de kaldt. Altså de her unge mennesker fra Sverige, som jo egentlig ikke er bandekriminelle endnu. Altså de er bare unge mennesker, der kan tjene nogle hurtige penge og måske opnå noget status i forhold til i fremtiden at blive medlem af banderne. Ikke?
Altså, nej, jeg tænker, altså det som alle nu eksperter og så konstaterer, det er, at i Danmark så er gjenkriminaliteten otroligt välorganiserad. Och i Sveriges gängkriminalitet, den är ju kaos. Den är ad hoc och kaos. Och helt normlös. Men min poäng här är att ni har gängkriminalitet i Danmark. Ni har det. Och det kan ju inte vara Sveriges fel ändå.
Nej, det är det inte.
Alltså, jag har gått in tillbaka i historien och sett på de sakerna som man har haft i Norge. Jeg tenker at det er på tide at vi også snur litt på narrativet. Fordi det har vært mange eksempler på norske gjengkriminelle, norske kriminelle vil jeg si, som har brukt Sverige som et både transitland, men har også reist til Sverige. Vi har også hatt tilbake i tiden saker som minner sterkt om det vi har snakket om nå i Sverige, om velferdssvindel for eksempel. For 20 år siden så ble det avdekket noe som ble kalt for Lucia-stiftelsen, etablert i 1998, som ønsket såkalt å bidra til bedre tilbud til vanskelig stilte fremmedkulturelle og andre psykiatriske pasienter. Denne stiftelsen viste seg altså å være en base for stor kriminalitet, der man brukte både pasientene, og det var en psykiater i front fra Iran, som fremdeles aktiv. Han ble dømt den gangen for 20 år siden. Han reiste også til Sverige og hadde flere både turer til Sverige. Han ble først dømt for, men så frikjent for smugling av sigaretter. Dette er en mann med fremdeles stor makt, har masse relasjoner inn i Sverige. Vi kan også si at det var nordmenn i toppen av noen av de største, altså et av de største narkokartellene i verden med base i Colombia. Og jeg tror at vi i veldig stor grad har lagt lokk på hvor stor flyt det har vært mellom våre land.
Absolutt.
Vi har ikke snakket om det, men så skjer det nå, for det en ting som er spesielt med Sverige, og det at Sverige tok imot ekstremt mange flyktninger og innvandrere over lang tid. Plasserte de i bydeler uten noe slags form for håp, dårlige skoler, og ingen muligheter for de barna som vokser opp. Og de barna, de har blitt... Altså, man kunne ha sagt nyttig idiot, men det er jo ikke nyttig idiot, det er rett og slett soldater i en krig. For denne store kriminaliteten som har fått vokse i alle våre land gjennom 20-30 år.
Men det...
Og det å vel, som politiker å bare kaste ut at det Sveriges skyld og det kun svenskene, det rett og slett feil.
Nå ja, men du påpeger jo alligevel, Hilde, så påpeger du jo en finger mod Sverige, ikke? Altså i forhold til den her, enorme immigration, der har været, og den elendige integration af de mange nye svenskere, ikke? Og der kan man jo godt sige, at man har en form for skyld, men det er jo ikke sådan, at vi i Danmark ikke har vidst, at det forholdt sig sådan, altså. Og det kan jo ikke chokere os, at denne her kriminalitet bliver grænseoverskridende. Men jeg vil sige, jeg ved ikke, Åsa, om det er kriminologen altså fra Lunds Universitet, David Sausdal, du ligesom forholder dig til, men han er jo den, der har været kraftigst ude imod det narrativ, som Peter Hummelgaard forsøger at opbygge om, at det er svenskernes skyld, ikke? Og vi har gjort det så godt i Danmark. Men han siger dog, at dansk politi og de danske politikere har fået inddæmmet bandekriminaliteten i Danmark, ikke? Han påpeger, at der er stor erfaring og rutine med det her i Danmark. Men problemet er jo, at det udvider sig så hurtigt lige nu, at man i Danmark med de eksisterende bandepakker simpelthen ikke kan følge med. Ikke? Så nu overvejer man jo i Danmark at indføre tiltag, som er sådan nogle tiltag, som vi i Danmark aldrig har haft lyst til at indføre. Altså sådan noget med digital ansigtsgenkendelse ekstrem tæt grænsekontrol. Ikke for at stoppe en flygtningestrøm, men simpelthen for at stoppe bandekriminelle i at komme ind i Danmark. Det er jo sindssyge ting, ikke?
Ja. Du henviser altså til den her forskeren på Lunds Universitet, David Brem Sandsdal, som bor i København. Men som arbetar i Sverige. Jag har argumenterat med hjälp av honom i många gånger därför att han poängterar hela tiden att Danmark ändå har satsat på bostäder och skola och immigration och annan integration än vad Sverige har gjort. Så att han säger att förändra straffsatserna och så vidare måste kombineras med den här typen av sociala projekt som man har haft i Danmark, som vi i Sverige inte haft. Så jag tror att det är en forskare som liksom vi båda kan hämta poänger hos faktiskt. Yeah. Men du ringar in något viktigt här, Hassan, och det är ju hur svarar samhället på den här typen av kriminalitet som nu händer i Norden? Och det är ju med ökad repression. Och det här drabbar oss allihopa. Vill vi ha ett samhälle med ansiktsskanningar och täta gränskontroller och övervakning? Ja, alltså om man som du Hassan bor där man skjuter runt hörnet, så det är klart att man vill ha det. Det nöden har ingen lag skulle jag tänka om jag var du. Men på ett principiellt plan så tycker jag att det strider mot allt vad jag tycker att ett fritt liv ska innehålla.
Ja, det är ju alltid en balans, ikke? Alltså mellan det frie og det fascistiske, ikke? Altså, det er altid en balance, som jeg synes er umulig at finde, især når følelserne presser på. Ikke? Når, når angsten griber mig, så er jeg ret ligeglad med frihed. Så vil jeg gerne have fascisme. Ikke? Men bare lige for at sige, at David Saugstahl peger jo på, at det vigtigste, det er samarbejdet. Ikke? At vi får indledt et samarbejde. Vi kan ikke bygge mure mellem vores nationer, som holder kriminaliteten ud. Det kan ikke lade sig gøre. Så han siger, at vi skal oprette en task force. Ikke? Altså en internordisk task force. Og der tænker jeg bare, at der kan komme rigtig meget godt ud af det, fordi når man ser for eksempel den danske og den svenske justitsminister stå ved siden af hinanden, så kan man mærke, okay, Peter Hummelgaard har erfaringerne, ikke? Men den svenske justitsminister, han har højden. Altså, han er to meter høj, ikke? Peter Hummelgaard er kun en meter høj, ikke? Så når de to står ved siden af hinanden, så er der rutine og højde, og det giver til sammen en kraftfuldhed, som jeg synes er imponerende.
Jeg er lidt usikker på, hvad jeg skal sige, om den norske Mel er inde i bildet.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Norge er i dag det eneste skandinaviske landet, som ikke har en samtykkelov, som gør det altså klart, at det før sex skal uttrykkes eksplicit, at begge parter er interessert. Med jævne mellemrum så bliver det arrangeret store demonstrationer i Norge med folk, som mener, at nok er nok. Og i mellemtiden får loven tid til at virke både i Danmark og i Sverige. Du har været veldig kritisk, når vi har snakket om dette, Hassan.
Jo.
Men da vi møtte
Ja, altså ja, det, jeg ved ikke, om jeg har været vældig kritisk. Altså, jeg har ment, at selvfølgelig kan en samtykkelov være nødvendig, men en samtykkelov, som jo ligesom vender juraen på hovedet, ikke? Fordi det bliver sådan, at man som anklaget skal bevise sin uskyld, ikke? Den bør evalueres. Altså, vi bør kigge på det her, fordi det er så usædvanligt juridisk, at man arbejder på den måde, som man gør med samtykkeloven. Ikke? Samtidig så kan jeg jo godt lide den lov, fordi at den beskytter unge kvinder mod voldtægt, ikke? Og giver dem mulighed for, hvis de har været udsat for den forfærdelige omstændighed, at de så kan få retfærdighed, ikke? Og at voldtægtsmænd kan blive dømt, hvilket jo har været et enormt problem igennem rigtig lang tid, ikke?
Men jeg ved jo, at du blev påvirket af et møte i sommer.
Ja, altså...
Du er mulig, du tænker lidt anderledes nu.
Nej, ja, det ved jeg ikke, om jeg gør, men jo, det gør jeg. Altså, jo, der var en mand, der henvendte sig til mig, efter vi havde været på scenen i Trondheim med Norsken, Svensken og Dansken, og han... konfronterede mig på grund af min kritiske indstilling til samtykkeloven. Den her mand havde været udsat for den forfærdelige ting, at hans datter er blevet voldtaget, ikke? Og han ønskede så bestemt en samtykkelov, ikke, i Norge. Og det forstår jeg godt. Altså, jeg forstår det fuldt ud. Altså, jeg har også en datter, ikke, som nu er i den alder, hvor hun begynder at bevæge sig rundt steder, hvor man kan blive udsat for det her forfærdelige, det er at blive voldtaget, ikke? Samtidig, når jeg læser op på det her, altså både i forhold til Sverige, så ser jeg også nogle enorme problemer. Og frygten, tror jeg, gør, at vi ikke ønsker evaluering af den her lov. Det vil sige, at vi har en lov, som er ret ny og blevet indført, som advokatsamfundet i Danmark har holdt åben høring omkring, ikke? Men som politikerne ikke endnu har ønsket at få en ordentlig evaluering af. Altså, hvad er det, der sker her i de her tilfælde, hvor unge mænd bliver dømt, eller mænd bliver dømt for voldtægt, ikke? For eksempel, hvorfor kan anklagemyndigheden ikke give et overblik over, hvor mange af de her domme, der er afsagt efter loven blev indført, som er rene samtykkesager, og hvor mange der vedrører forhold, som også var strafbare efter den forhenværende voldtægtsbestemmelse, ikke? Der er så mange spørgsmål, der mangler svar på, for at vi kan se, hvad der sker her.
Expressens Jenny Strindløv har granskat loven efter 6 år. Her hör vi ett lite klipp från Sveriges Radio som har tagit för sig hennes granskning.
Alltså det jag har kunnat se är att det har blivit ungefär dubbelt så vanligt att juristdomarna inte är överens om huruvida de ska fria eller fälla för våldtäkt.
Men vad var det hon fann också?
Ja, så jag ska säga samtyckeslagen i Sverige, den var ju svårt kritiserad också av det svenska advokatsamfundet och av lagrådet som alltså är de som ska granska alla förslag till nya lagar. Och tyvärr så har ju kritikerna fått rätt här och jag var ju också kritisk samtidigt som det är liksom ganska svårt att vara kritisk till en samtyckeslag för det är klart man tycker att allt sex ska vara samtycke, så att säga. Men vad Jenny Strindlöf har kommit fram till här när hon har granskat, det är hon visar att det är dubbelt så vanligt efter lagens införande att juristerna är oeniga om hur de ska döma. Vilket är ett tecken på att lagen är rättsosäker. Och det är fler som vill fria nu än som ville fria innan lagen infördes. Och hon säger då att det här är ett lotteri. Alltså det handlar om ett liv i frihet eller 3 års fängelse som står på spel. Och det fina med Jenny Strindlöfs stora granskning i Expressen i våras, det är också att hon tar fram exempel på män som har blivit fällda. När jag läser och tänker, jag har ju suttit nämndeman själv och jag tackar Gud att jag inte ska sitta och döma de här fallen för de är så svåra. Hur ska jag kunna avgöra det här när det är väldigt, väldigt tvetydigt? Vem ska jag tro på? Så har det ju alltid varit alla våldtäktsfall, men det är ännu svårare nu. Och med detta sagt så det är klart att man ska vara ganska modig när man argumenterar mot en samtyckeslag också. Mm. Därför att det liksom bygger ju på ren och skär humanism egentligen. Att naturligtvis så måste man säga ja. Men det är väldigt, väldigt svårt att sitta efterhand och avgöra vad som hänt i ett rum där man själv inte var med eller där ord står mot ord.
Ja, det är väldigt vanskeligt.
Alltså, problemet är ju de sager som finns, ikke? Hvor de eneste beviser är de vidneforklaringer som existerar från de 2 personer der har haft samleje, ikke? Det er ord mot ord. Och det vill säga att systemet ska vurdera trovärdighet, ikke? Og i de tilfælde, så er det altså kvinden, som systemet dømmer mest troværdigt, når man ser på de sager, der har været. Ikke? Og det er, altså det er jo, det er jo en anderledes måde at drive jura på, end vi plejer at gøre. Ikke? Fordi der skal jo være beviser. Ikke? Ikke en enkelt vidneforklaring, men beviser. Og jeg må jo sige, ligesom jeg opdrager min datter til at passe på sig selv, ikke? Så kommer jeg jo også til at skulle opdrage mine sønner til at passe på sig selv. Ikke kun i forhold til at gå i byen og drikke alkohol, komme op og slås, eller blive udsat for hvad hedder det, overfald, overgreb, hvad ved jeg. Men også i forhold til at beskytte sig selv imod en lov.
Mm. Men det er et dilemma, altså det er mange gutteforeldre som har sagt opp igjennom at hva skal vi gjøre med guttene våre, og det går ut over guttene, og jeg vet også om saker som har vært av en sånn karakter, at jeg ville blitt rasende som mor til en gutt. Ganske unge gutter som, altså uten samtykkelov, allikevel har havnet i en svært ung alder med en anklage på seg, og så går det 2 år, og så blir den frikjent. Men hele ungdomstiden er på en måte over, og alle ser på deg og vet noe om deg, og du blir frikjent.
Visst.
Samtidig så vet jeg også at jeg som jentemor ville vært rasende over en tilsvarende situasjon der en datter ble utsatt for noe og ikke ble trodd.
Mm.
Så det er kanskje det liksom inn i et felt der alt handler om troverdighet, og det gjør det jo så forferdelig vanskelig.
Mm.
Altså, jeg er jo bange for ligesom at overføre min paranoia til mine børn. Altid. Ikke? Mm. Men samtidig så ville det jo være sådan noget, jeg ville sige til mine sønner. Altså, hvis du er usikker, så optag lyden. Ikke? Hvis du er bange for, at denne her pige kan blive anklaget for voldtægt, så sæt din lydoptager til, mens I har sex. Men hvad er det for en anbefaling?
Nej, jeg mener
sådan
det også.
Sådan har jeg da ikke lyst til at være.
Sådan sex vil man jo ikke ha.
Nej, altså, ja, og sådan en forældre vil man heller ikke være, som siger til sine børn, du skal optage dit liv for at undgå at komme i knibe.
Gud, det er ikke klokt.
Men da må jeg bare spørre sånn helt konkret da, i og med at dette ikke helt avgjort i Norge. Bør vi få en samtykkelov i Norge?
Nå, men nu siger du, bør du, ikke? Og så vil jeg gerne konkludere, og måske især i forhold til den far, jeg talte med i Trondheim, ikke? Jeg er ikke imod en samtykkelov. Jeg er for en evaluering af samtykkeloven, og jeg mener, at man bør få sådan en grundig evaluering i Danmark, og i Norge bør man se på, hvad konklusionen er af den evaluering, før man beslutter sig for at formulere en lov.
Jeg holder med, og om jeg tycker ikke, Norge skal ha en lag så som den er utformad i Sverige i alla fall, for den ser vi ju er rätt så säker. Jeg tänker att man kan diskutera juridik och våldtäkt på ett annat sätt än man har gjort. Man behöver inte ha en samtyckeslag på det här sättet, men däremot så är jag helt övertygad om att kvinnor måste bli bättre trodda i många situationer, därför att det finns så extremt mycket fördomar om hur kvinnor beter sig i en situation som har att göra med sex, eller vad kvinnor är för väsen och så vidare. Så det, alltså den diskussionen, den måste ju absolut kvalificeras, men det betyder inte att jag tycker att Norge ska ha den svenska samtyckslagen, för det tycker jag inte.
Norsken,
svensken och dansken.
Har dere varit på musikfestival i sommar?
Nej, skulle jag. Jo, jag var på Bruce Springsteen när jag varit. Jag var på konsert. Det var helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Men festivaler avskyr. Usch, mycket folk, obekvämt, svårt att hitta. Åh, vad äckligt att gå på toaletten. Usch, nej. Fy.
Jag är fullständigt enig, Åsa. Jag har det på precis samma måde, som du har med musikfestivaler. Men jag förstår inte, du har lyttet till Bruce Springsteen. Jag trodde det kun var socialdemokrater som hör Bruce Springsteen.
Du fattar ju ingenting, Hassan. Har du varit på musikfestival, Hilde?
Ja. Altså, jeg var så vidt innom musikkfestivalet på Bergenfest, som er en bra festival, rett før sommerferien. Men jeg har ikke reist til Roskilde, jeg har ikke gjort de tingene der. Men pleide du forresten å reise på Roskilde, Hassan? Eller Smukkfest, eller noen av de andre?
Nei.
Du er ikke heller der.
Nei.
Men Asger Lorentzen fra danske Heartbeats, han var på Øya-festivalen i Oslo. Og ble rett sjokkert. Han hadde knapt fått av ut alkoholen fra kroppen da han reiste fra Roskilde og prøvde å dusje av seg alt som var kommet i løpet av de dagene. Og så kom han til Oslo, og der var det duft av dyr, kolonn og frisk gress og rene toaletter. Ingen som kastet opp i buskene, og alt var rent. Og det høres jo egentlig litt psykopatisk ut. Når jeg leste denne teksten til Asger Lorentzen om hvor vakkert og rent alt var.
Yeah.
Og så sier han at det var kanskje fordi at prisene er sånn som de er. 125 norske kroner for en øl. Men samtidig så sier han at han tror ikke bare det, så sier han på slutten, men de kjære nordmenn kan det også være uartige, for en ting elsker de, den velkjente lille hvite pose der diskret stikkes opp og under overleppen. Jeg tror han snakker om snus.
Det svenske hvite snuset.
Altså, jeg kan jo huske det der, når man så, første gang jeg så en svensker, så havde han sådan en bule på overleben, ikke? Mm-hmm. Jeg forstod ikke, hvad det var. Og så mødte jeg en ny svensker, han havde også sådan en bule her, ikke? Altså, det var jo min barndomsbillede, det var jo svensker med buler på overleben, ikke? Og det var jo, fordi de gik rundt med en pose tobak inde i munden, ikke? Mm-hmm. Fandme mærkeligt.
Det betyr i alle fall uansett Åsa og Hassan, at sånn som jeg kjenner dere, så vil dere ha det veldig fint på Øya-festivalen. Men tar du altså snusen fra en gjennomsnittssvenske eller en gjennomsnittsnordmann, så tar du også livslykken fra han, for å parafrasere Ibsen.
Visst.
Og det blir siste ord fra oss i denne ukens Norsken, Svensken og Dansken. Her er det rett og slett sammen med Mikael Nybergs Min siste snus, som viser hvor galt det kan gå.
Og hvem i helvete har tagit min siste snus? Jeg trodde ni var mina vänner som jag bjudit till mitt hus. Jag börjar leta i hela huset, och så kom jag till mitt sovrum. Och där låg Lisa och Ove nakna, min tjej med min bästa kompis. Men då skrek jag till dem: vem i helvete har tagit min sista snus?
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR, der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.
Jeg skal bare lige forstå, altså USA og opera, altså er det ikke sådan...
Opera-rejsen er tilbage, og denne gang i Guds eget land.
Og kæft, America!
Det er meget storslået.
Er det ikke flot?
Jo.
Det er ligesom i Silkeborg for fanden, nede ved Himmelbjerget.
Skal vi have lidt rosé måske, og nogle jordbær?
Og nogle bobler.
Jeg er vildt imponeret over, hvor godt de spiller.
Kæft, hvor er det kedeligt, mand.
Musikken er så langsom, det hele er langsom.
Der er bare noget meget rørende i, at der er nogen, der øver sig.
Opera-rejsen i aften kl. 21 på DR2 og nu på DR TV.
Ja, jeg glæder mig.
Anders Laugesen tager igen på rejse i troens univers lige om lidt i programmet Pilgrim. Denne gang med en mystiker ombord. Mathurima Rigtrup er spirituel vejleder og fortæller, som den måske nok første kvindelige danske forfatter, om at leve som mystiker med Gud. Det er lige efter radioavisen. Klokken er 4.